Jag tackar dig Jesus för att du är här just nu. Och jag ber dig att du ska ge oss öppna öron, öppna ögon och ett hjärta som hör och förstår. Ett mjukt hjärta som du kan tala till. Tack Herre för att du är med oss. Amen. Vi lever de yttersta tiderna. Det är ju de allra flesta överens om utav oss som är kristna. Det är en väldigt speciell tid. Och nu är det ju så att i världen, vanliga människor, vem man än pratar med idag så säger de, vad är det som händer i vår värld? Vad är det som händer i Sverige? Och som Martin var inne på här förut också, att det är många som upplever en väldig fruktan. Det är en speciell tid också när det gäller Guds folk. För att ordet säger ju det här att kärleken hos de flesta ska kallna. Alltså bland Guds folk i den här tiden. Men jag tänkte vi ska läsa i Matteus 24 kapitlet. Där står det från första versen. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem, ni ser allt detta. Amen, säger jag. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick de fram till honom och frågade, säg oss, när ska detta ske och bli tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Så är det alltså. Och när Jesus svarar sen då så säger han alltså, talar han inte om tecknen som ska vara innan Jesus kommer tillbaka. Han talar om att det ska vara svåra tider på olika sätt. Det ska vara jordbävningar och hungersnöd och allting. Men det är bara liksom inledningen. Utan vad är tecknet i singular på att Jesus ska komma tillbaka? Vad säger ni? Vad är tecknet? Nej. Tecknet är att alla folkslag och stammar har hört evangeliet. Alltså att evangeliet har blivit predikat över hela världen. Och det finns ju så jättemånga folkstammar och folkslag och stammar. Och hur ska man veta? Nej, vi kan egentligen inte veta. Idag med hjälp av internet så når man ju grupper av människor som man aldrig nått förut. De kan se det på Skype eller på Facebook och allt möjligt sånt där. Så att vi vet det. Det kan vara så kanske att idag så har alla folkslag och stammar och folkslag hört evangeliet. Och jag hörde någonting här i veckan som att det liksom hunnit att kolla upp, men han sa det där. Alltså enligt Bibeln så finns det bara 70 olika folkslag och stammar och tungomål. Det finns bara 70. Man kan ju räkna upp massor av olika, men en del av dem är ju alltså liksom kommer från samma grupp helt enkelt. Men det Jesus, när vi läser det som du var inne på här, vad Jesus säger här då i det här kapitlet när han talar om tidens slut, så säger han så här i fjärde versen, så säger han så här: se till att ingen bedrar er. Till många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias, och de ska leda många vilse. Fortsätter vi till vers nummer 11 så står det: många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och i 23 versen så står det, om någon då säger till er, se här är Messias eller där är han, så tror det inte, till falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken under för att om möjligt bedra även de utvalda. Så att liksom, vad Jesus säger så här, ja, det kommer massa hända massa saker innan jag kommer tillbaka. Och det tecknet på att jag kommer tillbaka, det är när alla får höra. Men fram till dess så säger han alltså 3 gånger bara i det här kapitlet, se till att ni inte blir lurade, se till att ni inte blir bedragna. Och vi ska läsa från Markus 8 också, Markus 8 kapitlet och från den 14 versen. Där står det så här: lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett bröd med sig i båten. Då varnade Jesus dem och sa, akta er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg. De började då tala med varandra om att de inte hade bröd med sig. Jesus märkte det och frågade dem, varför säger ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt? Har ni ögon och ser inte och öron och hör inte? Alltså, vad Jesus talade om, det var alltså, han varnade lärjungarna för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg. Och när inte lärjungarna förstod så blev Jesus upprörd. Fattar ni inte? Och så fortsätter han. Kommer ni inte ihåg när jag bröt de 5 bröden åt de 5 000? Hur många korgar fulla med brödstycken fick ni då? De svarade 12. Och när jag bröt de 7 bröden åt de 4 000, hur många korgar fyllde ni då med brödstycken? De svarade 7. Han sa till dem, förstår ni fortfarande ingenting? Alltså, det som jag läste förut och det här. Alltså, Jesus varnar för felaktig lära. Varför gör han det? Varför är det så viktigt med läran? Jo, det är så här. Att bli frälst, det blir man. Det sker i ett ögonblick. Frälsningen är alltså ingen process. Utan det är när du tror, när du i ditt hjärta tror, Jesus är Guds son. Han kom hit ner till jorden. Han dog, tog straffet för mina synder på sig när han dog på korset. Och på 3:e dagen så uppväckte Gud honom från de döda. Och nu så är han i himlen och ska snart komma tillbaka. Alltså när du tror i ditt hjärta det här och säger ja, Jesus, jag tar emot dig, jag vill bli frälst, jag öppnar hjärtat större, spelar ingen roll vad du säger. Vem som sa så här, Jesus, jag ger dig hela skiten. Jag menar, det är ju alltså, det spelar ingen roll. Det, utan när man från sitt hjärta, det är en personlig upplevelse. En personlig erfarenhet när man blir frälst. Och det sker i det ögonblicket du liksom säger ja till detta. Då blir du en ny skapelse här inne. Du blir född på nytt. Och Jesus säger så här, du måste bli född på nytt. Du kommer inte till himlen, du kan inte, du måste bli född på nytt. Och när Jesus då varnar för fariseernas surdeg, det är alltså när det är en förkunnelse som gör att frälsningsbudskapet inte kommer fram. Så är du alltså. Därför är alltså läran så oerhört viktigt. Och här i Sverige idag så är det alltså en surdeg. För surdegen har ju den kan man säga den egenskapen att vara lite surdeg, syrar hela degen. Jesus använder bilden av surdeg vid ett annat tillfälle när han säger att himmelriket är som en surdeg som man lägger in i 36 liter mjöl. Kan du tänka dig 36 liter mjöl? Det är ganska mycket. Men lite surdeg genomsyrar hela degen. Så är det tänkt att vi som är frälsta, vi ska genomsyra det här landet. Men nu använder Jesus den här liknelsen om surdeg på det negativa sättet, att en felaktig undervisning alltså blir en surdeg som genomsyrar liksom alltihopa. Och det finns en surdeg som genomsyrar svensk kristenhet idag på många sätt. Det finns en surdeg som är och det är New Age. New Age är en surdeg. Alice Ann Bailey, hon föddes 1880 och dog 1949. Men hon introducerade New Age. Och hon sa att 1975 så kommer det här 10-punktsprogrammet som de hade liksom som hon hade liksom lagt upp. Så är det under en 50-årsperiod så kommer det alltså liksom att det här New Age kommer att påverka. Men det här börjar inte för 1975. Rätt intressant. Alltså detta sa hon alltså 26 år efter började hända 26 år efter hennes död. Vad var det här 10-punktsprogrammet? 1. Ta bort Gud och bön från utbildningssystemet. 2. Reducera föräldrars auktoritet över barnen. 3. Förstör den judisk-kristna familjestrukturen eller den traditionella kristna familjestrukturen. Om sex är fri, gör då abort lagligt och gör det lätt. 5. Gör det lätt och lagligt att skiljas. Befria människorna från begreppet livslångt äktenskap. 6. Gör homosexualitet till en alternativ livsstil. 7. Försämra, förnedra, förfalska konst. Gör så att den verkar tokig. 8. Använd media för att främja och ändra människors tänkesätt. Det är de ju väl... Alltså tänk idag vad det var ju tv till att börja med, men vad nätet, vad det påverkar människor idag. Påverkar unga, alla åldrar. 9. Skapa en interreligiös rörelse. 10. Få regeringar att skapa alla dessa lagar och få kyrkorna att rekommendera och godkänna de här förändringarna. Så om du undrar varför våra regeringar legaliserar lagar som är tvärt emot Bibeln och varför kyrkor kompromissar med Guds ord. Det är en process för att fullborda planen. Planen är ett 50-års strategi från New Age att fullfölja sitt slutgiltiga mål. Det är en världsregering, ett världsekonomiskt system och en världsreligion. Så att det här är ju någonting, en surdeg som påverkar. Där det finns, när man då i en del kyrkor nu kan, liksom de håller på med yoga eller mindfulness eller, i kyrkor alltså. Så att det är en surdeg som påverkar. Sedan så är det den här obibliska enheten som predikas för fullt i Sverige, men också runt omkring i världen. En enhet, vi som är frälsta, vi som är födda på nytt, som är Guds barn, vi har en enhet. Det spelar ingen roll vilket sammanhang vi är, så har vi en självklar enhet. Men den enhet som det predikas om nu, Man använder ju det här bibelordet väldigt ofta, att jag ber att de alla ska vara ett. Men det står inte jag ber att de alla ska vara ett och så står det punkt sen. Om det skulle vara att alla skulle vara ett, alltså alla kristna skulle vara ett, då skulle det vara ett punkt där, men det står komma. Jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du fader är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Alltså, vi ska vara ett i fadern, i sonen, i oss, säger Jesus. Det är den enhet som Jesus menar. Inte att alla kyrkor och samfund ska vara ett. Och det som ligger bakom det som är väldigt starkt här nu, det är ju alltså en enhet under påven. Som och påven i sin tur, det är i alla fall den tredje påven nu som har varit väldigt aktiv med att alltså skapa en interreligiös rörelse. Eller krislam finns det någonting som kallas, alltså när man blandar ihop kristendom och islam och säger men det är ju egentligen så tror vi på samma gud och så här. Det finns ju bara en gud. Ja. Förstår du, det här alltså, det är en surdeg som alltså håller på och det hindrar väckelse. Det hindrar väckelse i Sverige. Alltså, enligt katolska kyrkan, det finns ju mycket konstigheter i katolska kyrkan. Där, alltså, där de kan ändra sig efterhand bara för att de säger traditionen är sådan. Men alltså, enligt katolska kyrkan så är alltså frälsningen en process som börjar med barndopet, och sedan så är det nattvarden, är alltså oblaten där, den är frälsande. Och sen har vi då alltså att när vi dör så kan vi inte komma till himlen direkt, utan vi ska komma till skärselden. Alltså det är alltså som man fattar inte att folk kan gå på det. Och att då kristna ledare i Sverige åker ner och åker till påven. Och, alltså förstår ni, det här är ju en surdeg som förstör. Som gör... Och det är Jesus, han är upprörd över. Alltså att, ser ni inte? Hör ni inte? Fattar ni inte? Har ni hårda hjärtan? Jag menar... Man kan, om man ska komma till himlen i den katolska kyrkan, så kan vi alltså be till Maria. Och det är Maria som kommer öppna dörren till, för oss när vi kommer till himlen. Och sedan så kan jag alltså... det här med avlat som man hörde när man gick i skolan, att de fick köpa avlatsbrev och sånt där. Avlat förekommer nu också. Och alltså att jag kan ta vara på helgonen och att det liksom kan kompensera där jag inte har varit tillräckligt eller tillräckligt helig. Eller att man vandrar, de håller på att vandra till olika heliga platser för att möta Jesus. Förstår du, det här är alltså en surdeg. Det kommer att... Alltså vi behöver resa oss upp. Och säga, så här kan det inte fortsätta. Det hindrar Guds verk. Det hindrar väckelse. Vi har ju här, lutherska kyrkan har ju katekeser. Men katolska kyrkan har också katekeser. Den... katekes nummer 2679, så har de massvis med katekeser. Maria är den som ber på ett fullkomligt sätt och kyrkans urbild, När vi ber till henne ansluter vi oss med henne till faderns plan, han som sänder sin son för att rädda alla människor. Liksom den älskade lärjungen tar vi Jesu moder som blivit allt levandes moder till oss i vårt hem. Vi kan be i förening med henne och till henne. Kyrkans bön blir liksom buren av hennes bön. Den är förenad med henne i hoppet. Ni vet den här bilden när man ser med Maria med lilla barnet i Jesusbarnet i famnen. Så är det ju så här att just den bilden av en kvinna med lite barn i famnen, det finns i många andra religioner. Det fanns långt före kristendomen. Så det är ju alltså en avgudabild som har förts in i kyrkan. Så, i katolska kyrkan. Alltså, förstår ni? Alltså att, men finns det inte frälsta katoliker? Jo, det tror jag det finns. Men de kan inte bli det genom att följa katolska kyrkans lära. Det är det är frågan om. Och de borde lämna katolska kyrkan då. För liksom, annars är det att de liksom ger sitt bifall till den förkunnelsen. Så att det här är katolska kyrkan är egentligen, nej, det är inte en annan religion, det är det inte. Utan det är en villolära. Islam är inte någon annan religion heller. I biblisk mening så är islam en villolära. För katolska kyrkan använder Bibeln och liksom ja, det som passar dem ungefär. Mohammed i islam så har han ju tagit många av sina tankar har han tagit från både gamla och nya testamentet. Men den varför är detta så viktigt? Jo, för att människor går ju evigt förlorade om de inte blir frälsta. Det hjälper inte. Jag känner jättemånga muslimer som jag är god vän med. Jättefina människor. Men vad då? De behöver bli frälsta. Det finns jättefina ateister också. Men de behöver bli frälsta. Därför är det ju alltså att hur blir man frälst? Den läran är så viktig. Och därför ska vi inte tillåta någon surdeg komma in i våra sammanhang. Det finns en annan surdeg här i Sverige också. Det är Svenska kyrkans lära. Jag känner ju väldigt, väldigt många brinnande, härligt frälsta, andedöpta människor inom Svenska kyrkan. Men Svenska kyrkans lära, det är ju alltså det är en surdeg som har hindrat de flesta i Sverige till att bli frälsta. För när blir man frälst? Jo, man blir frälst genom dopet. Dopet är frälsande. Du går från mörker till ljus när du döper det lilla barnet. Och är det något litet barn som håller på att dö så har de nödedop för att det verkligen då ska få komma till himlen. Förstår ni alltså att och sedan ska man då bekräfta sin tro då när man konfirmeras. Och det är klart alltså att det är många människor sen när de växer upp då i lutherska sammanhang. Så efter ett tag så blir de kommer de till tro på Jesus och förstår att det är vad han gjorde på Jesus gjorde på Golgata och tro på det som gäller. Men liksom det är vanligt i kyrkliga sammanhang att människor inte har någon frälsningsvisshet. För att frälsning är någonting, det blir man den dag då du personligen säger här, nu, jag tror på dig, jag tar emot, jag säger ja till dig. du blir frälst. Det är alltså inte, det är ingen process, utan det är någonting som sker. Och därför är det så här att det är en surdeg. Man behöver prata klarspråk för att människor, de, det är inte att man är mot människor. Det är, jag är inte mot katolska kyrkan, så jag är inte mot svenska kyrkan. Men alltså förkunnelsen måste vara grundad på vad Guds ord säger. Och nu när vi har blivit en sådan liksom, nästan det enda som predikas i sammanhang, i kristna sammanhang i Sverige och runt omkring i världen också, i karismatiska rörelser runt omkring i världen också, så går man liksom, ställer sig in under påven. Eller som Peter Halldorf sa, att vi ska böja oss under, man så böja nacken under påven. Alltså liksom, förstår ni, alltså att det är ledare i vårt land, kristna ledare, som på något sätt ställer sig upp och liksom, alltså att talar om den enhet vi har med katolska kyrkan, för vi tror ju på Gud och vi tror ju på Jesus, och de har ju många vettiga åsikter när det gäller liksom, ja, hur man ska leva och hur ett samhälle ska vara. Men det är inte det, det är en surdeg. För att Jesus, han varnade för fariseernas surdeg, och sen så varnar han också för Herodes surdeg. Vad är det då? Herodes, han var ju verkligen en ogudaktig. Jag menar, fariseerna, de ville ju liksom gå Guds väg egentligen. Men Herodes, det var ju en grym världslig man. Och liksom när världslighet, ljumhet, världslighet, synd kommer in i Guds församling, så är det en surdeg. Det har ju varit en tid i kristenheten i Sverige, om vi tar det som exempel. Det har varit väldigt lagiskt. Om du är kristen får du inte göra det och inte det, göra det och inte göra det och inte göra det. Det var några, de blev väl, anledningen till att de lämnade församlingen, det var det att barnen har varit ute och cyklat på en söndag. Och det är ju en helg, och så då ska man, det är ju vilodagen, och ska man inte hålla på med sånt. Men nu idag så är du liksom i andra diket på något sätt. Liksom, alltså att, ja, vem, den som utan sin kan kasta första stenen. Och så ska man tillåta allting in, mitt i Guds församling. Det är en surdeg. Det var en gång som jag mötte en som sa så här: jag ska vara riktigt ärlig mot dig. De elakaste människorna jag känner, de är kristna. Förstår du? Det är klart att det är en surdeg som hindrar väckelse. Det är meningen att du och jag ska leva ett heligt och rättfärdigt liv efter vi blivit frälsta. Vi kommer få lön för det en dag. Men en del kommer inte få någon lön, för att liksom, de har inte byggt med silver och guld utan med hö, halm och strå. Så att det är viktigt hur du och jag lever som kristna. Att vi är goda, att vi är snälla, att vi har ett gott hjärta, att vi bryr oss om människor, älskar människor och inte har oss själva i centrum. Men förstår du att det är en surdeg som kan förstöra i ditt liv, men som förstör i Guds församling också. Det är, så därför är det så här att vi ska ta till oss det Jesus har sagt till oss här. När han varnar för surdegen, alltså fariseernas lära och för Herodes lära, för att du är oerhört viktig i den här tiden. Du är viktig. Att du har en enkel, eller som vi hörde här, en barnslig tro på Gud. Och så vill du gå hans väg. Och du vill leva rättfärdigt och gudfruktigt på alla sätt. Utan att vi lever under någon lagiskhet. Utan en frihet som vi har bara för att när vi är ledda av den helige ande. Och du vet, den helige ande, han ber för oss. Han manar gott för oss. Han uppmuntrar oss. Men han förmanar oss också. Och så säger, men gör inte så. Nej, inte så. Gå och säg förlåt. Det är inte att vara frälst. Det är inte som att gå på en slak lina så här. Men han är med dig. Men det som avgör, det är ju liksom vilket hjärta du har. Ni vet, när Jesus kom med den här liknelsen om det, en del föll på vägen och en del är bara var lite jord, och så det som föll bland tistel och törne, och så det som föll i den goda jorden. Och där står det, om jag hittar det nu, tror jag att det står i Lukas. Ska jag läsa lite sist här, annars får jag ta det by heart. Ja, det spelar ingen roll. Det står i alla fall så här. Att det som föll i den goda jorden, det var att de hade alltså ett mjukt och gott hjärta. Så det är ditt hjärta som avgör liksom vad det blir för frukt. Så att, och så vill Herren att vi ska vara vaksamma. För att vi ska sprida det här budskapet om frälsningen till så många som möjligt. Och så väntar vi på att han snart ska komma och hämta oss hem. Amen. Prisa dig Jesus för att du vill ge oss visa hjärtan. Så att vi hör och förstår och tar emot din förmaning, ledning. Tack för att du är med oss Herre. Tack för att du har frälst oss. Att vi av nåd får vara dina barn. Men du har också en plan för våra liv. Att vi ska gå på den smala vägen som leder till livet, och att vi ska få med så många som möjligt på vägen. Herre, tackar vi för på nytt lägga våra liv i din hand. Tack helige ande för att du ska leda oss idag, att vi ska få vara till, var och en av oss ska få vara till välsignelse för någon annan genom ett ord, genom en förbön eller vad du nu leder oss till att göra. All ära till dig Herre, i evigheternas evigheter. Amen. Amen. Då sjunger vi någonting här innan vi fortsätter gemenskapen runt kaffebordet.